Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
Anton har ringt 7 gånger idag. Förstår han inte hur mycket jag hatar honom? Han är bara fullare och fullare när han ringer. Jag börjar faktiskt bli riktigt orolig. Jag vet att han kan ta sig till vad som helst. Jag har ärligt talat aldrig varit så här rädd för någon.
I dagens avsnitt ska vi prata om en händelse som inträffade på Docentgatan i Malmö.
Det här är Tyst vittne, en podd om mord och försvinnanden.
Välkomna till dagens avsnitt av Tyst vittne med mig, Jenny och
Alex.
Det ni hörde inledningsvis var ett utdrag ur en dagbok.
Skriven av någon som vi kommer att kalla för Birgitta.
I dagens avsnitt. Det är bra med oss, hur är det med er?
Det var ovanligt tyst idag.
Ja, sjukt. Tänk vad sjukt om någon... Man hade hört ett svar så här, så bara är det någon bakom gardinen. Well, that's creepy. Anywho, vi ska dra igång med dagens avsnitt ganska så...
Men jag vill kolla läget. Hur är det med dig?
Du vill det.
Jag vill veta hur det är med dig.
Det är bra.
Härligt, härligt.
Hur är det med dig?
Det är bra. Mm. Jag har haft skitmycket att göra i skolan och jag är så glad och jag har så roligt. Mm. Och livet leker i princip. Så. Och nästa vecka har jag min första föreställning.
I know.
It's gonna be amazing.
Sjukt.
Och jag har jättemycket manus jag måste lära mig tills dess. Mm. Jag fyllde av för inte så länge sedan, så jag har blivit ordentligt firad. Woohoo, party!
Ja, vi hade sjukt roligt igår. Just det, jag tog några roliga bilder på Alex igår som jag kommer lägga upp faktiskt. för att vi hade kul när vi firade
henne. Ja, vi hade så roligt.
Jag skrattade så mycket. Alltså...
Jag fick en skrattattack igår så jag på dö. Jag hade så ont i magen, jag fattar inte.
Nej.
Så jag frågade vår kompis Krille som var här. Om han kan mycket om träning. Så jag frågade honom. Mm. Om man nu skrattar så mycket så att man liksom viker sig och får kramp i magen. Mm. Tränar man då magmusklerna? Mm. Och det gör man tydligen.
Det gör man. Så fortsätt skratta. Jag har gått 7,2 kilometer på jobbet idag.
Det var bra jobbet.
Är du? Jag har ont i fötterna och det brukar jag inte ha.
Okay.
Oh, min present till mig själv som jag beställde har kommit till Instabox på Ica.
How lovely.
Julkalender från Skin City.
En vadå?
Julkalender.
Aha.
Klas höll på där.
Ja.
Han bara, vad kostar den? 500? Jag bara, du är så söt. Jag bara, jag tog det på faktura.
Ja.
Men jag kommer bli glad varje dag. I 24 dagar i december.
Då kör vi.
1993 träffas Anton och Birgitta och inleder ett förhållande. 1994 får de en dotter tillsammans och Birgitta har sedan tidigare en dotter från ett föregående förhållande.
Från sin förra relation.
Förra relation, exakt.
Men vi kan säga föregående.
Föregående förhållande, anywho. Ni vet vad jag menar. 4 år senare, 1998, tar förhållandet slut och Birgitta skrev mycket om detta i sin dagbok, bland annat att hon var rädd för Anton. Hon beskrev olika tillfällen han uppfört sig illa. Anton kunde inte acceptera att förhållandet var över, till största del för att det var Birgitta som hade lämnat honom.
Ja, och den är ju svår för egentligen för alla ju. Mm. Den är desto svårare för människor som kanske inte är fullt friska.
Ja, och det kommer vi höra mer om sen.
Utan att diagnostisera någon.
Exakt.
För det kan jag inte.
Nej.
Men jag kan tycka.
Vi kan hobbydiagnostisera. Nytt uttryck. Uppfunnet.
Hashtag hobbydiagnostisera. Mm. I love it.
Bästa.
Lägg till den under hood mood och idiotera sig.
Ja. Han började dyka upp utanför hennes hem och arbetsplats och detta skrämde ju då henne naturligtvis. Vid ett av tillfällena när han dök upp hemma hos Birgitta var han kraftigt alkoholpåverkad. Som man kan tro att jag är nu, men det är jag inte. Birgitta hade två bekanta hos sig som slängde ut honom då vid detta tillfället. I november försvann Birgittas dagbok i ett par dagar för att sedan återfinnas. Och lägg detta på minnet för vi kommer återkomma till detta längre fram. I början av december fick Anton höra av en släkting till Birgitta att hon absolut inte ville ha med honom att göra. 2 dagar senare när parets 4-åriga dotter sov över hos sina farföräldrar bröt en lägenhetsbrand ut hemma hos Birgitta. Birgittas 14-åriga dotter, vi kommer kalla henne Anna, vaknade av mammans skrik i deras övertända lägenhet. Anna lyckades ta sig ut ur lägenheten och möttes av brandkåren. Birgitta hittades avliden i sitt sovrum. Den tekniska undersökningen visade att bensin hade hällts ut på 3 olika ställen i lägenheten och hade sedan tänts på genom brevinkastet, så på utsidan av ytterdörren.
Okej, ja, det känns ju då som att...
Och tänds på då igenom där.
Ja, det är ju någon utifrån som har varit där.
Precis. Den ena källan dock säger att det var bensin uthälld på 3 olika ställen i hallen. Andra säger att det dessutom hälldes på Birgitta samt att hon här även då hade blivit utsatt för våld innan bensinen hälldes på henne och sedan tändes på. Så det är 2 olika varianter.
Okay.
Detta jag nämnde nu och sen då att det har hälls på 3 olika ställen i lägenheten. Polisens utredning visade att det fanns 4 uppsättningar nycklar till bostaden, varav Anton hade en av dem. Anton blev ju självfallet förhörd angående branden och sa att han hade varit hemma och sorterat ett skåp hela den aktuella kvällen och natten.
Okej, okay, så det var så då att Birgitta hade sin egna bostad och
ja,
Anton hade sin?
De bodde aldrig tillsammans, de var särbos.
De var det hela tiden. Mm. Och så nu var det då, nu var de ju inte ens särbos. Nu var de, hade de ju ingen relation.
Nej, precis.
För hon hade lämnat honom.
Ja, okay. Och deras gemensamma dotter spenderade natten hos hans föräldrar.
Ja.
Just denna natten. Anton blev ju självfallet förhörd då, som jag sa. Han hade således chansen att med sin nyckel öppna ytterdörren, smyga in och genomföra dådet. Detta var dock redan för början ett indiciemål. Och vad är ett indiciemål? Det är att det kan ha varit så att den här personen genomförde dådet för att du hade inget vattentätt alibi. Du hade nyckel till lägenheten. Men det finns inga konkreta bevis.
Precis.
På att personen har genomfört det.
Precis, allting som... Det är mycket som pekar på att personen har begått brottet, men det är inget att ta på.
Nej.
Det är liksom inga konkreta bevis att ta på och säga det, utan det kanske kan vara att man har hört ett rykte till exempel. Mm. Eller att han hade en nyckel, precis som du berättar.
Ja.
Det är indicier, men det är inget konkret bevis.
Nej.
Som man kan ta på.
Nej, inte fingeravtryck eller...
DNA.
DNA
vittne.
Eller typ skoavtryck, vittne. Ja,
precis.
Så på grund av detta så var bevisningen då inte konkret, så att han blev faktiskt anhållen men sen häktad efter detta i 1 vecka och sen släpptes han och blev avskriven från utredningen på grund av detta då, att det inte fanns konkreta bevis.
Okay. Så han blev liksom egentligen aldrig bort, alltså han blev aldrig inte misstänkt, utan det var bara det att man kunde inte sätta dit honom för det, för yeah. det fanns inga bevis.
Precis.
Yeah.
Så de blev ju tvungna att avskriva honom.
Ja. Yeah.
Efter då att han har varit anhållen och häktad.
Mm.
För det kan ju du mycket om det här med häktad och så. Nu var du detta några år sedan. Men det krävs ju viss bevisföring Precis. För att behålla någon häktad en längre period.
Ja. Det är ju så att polisen kan ju gripa. Och gripen kan man sitta 6-12 timmar, lite beroende på omständigheterna. Sen är det åklagaren egentligen som avgör om en person ska bli anhållen. Vilket man kan sitta upp till 4 dygn.
Mm.
Ska man sedan då bli häktad, då ställs man framför en domare i en rätt.
Mm.
Alltså bara domaren, inga nämndemän.
Nej.
Och då har den misstänkte sin advokat, om han då har begärt en advokat. Och så har du åklagaren på ena sidan och så lägger de fram en sakframställan. Och sen så tar domaren ett beslut om de ska häktas.
Yeah.
Och då brukar det vara, det normala är att man häktas på 2 veckor.
Yeah.
Så kan man släppas innan de 2 veckorna har gått ifall utredningen skulle visa att personen då bör släppas av olika anledningar. Yeah. Till exempel att bevisen pekar på att de är oskyldiga.
Ja, och han var ju häktad en vecka. Anton fick efter Birgittas död vårdnaden om deras gemensamma dotter. Åren gick och Anton började nätdejta och inledde korta relationer med 2 kvinnor och vi kommer prata om dem här. Året var 2012 och i april bröt en brand ut i en lägenhet i Borås. 2 personer befann sig i lägenheten och kunde fly via balkongen till en stegbil. Och det är då en brandkårsbil med en stege. Lägenheten totalförstördes och sammanlagt 5 personer rökskadades. Undersökningen visade att bensin hade hällts in genom brevinkastet och sen hade gärningsmannen släppt in en brinnande pappersnäsduk och branden tog fart. Och vilka var de här 2 personerna i lägenheten? Det var Antons ex och hennes nya man.
Okej, så Antons ex efter Birgitta?
Oh ja.
Okej, så den kvinnan...
Det här var 2012.
Han, är det 2012? Det är långt senare, ja. Okej, jag förstår.
Mm. Göteborg, juli 2012. En kvinna vaknar av att det bankar på hennes lägenhetsdörr. Det är brandkåren som bankar på. Någon har hällt in bensin genom hennes brevinkast och därefter en brinnande pappersbit. Och nej, det är inte repeat detta här, utan jag berättar 2 olika historier.
Samma år?
Samma år. Den första var i april och den andra var i juli. Som tur var så tog inte branden sig och det var endast trapphuset som drabbades av rökutveckling. Så 2 snarlika bränder. Några månader emellan.
I samma stad?
Borås och Göteborg.
Ah, sorry. Yeah. Mm.
Under polisens undersökning av de 2 kvinnornas kontaktnät visade sig att Anton var en gemensam faktor mellan dem. Anton kunde gripas och efter noggrannare kontroll upptäckte utredarna att Anton varit misstänkt för ett snarlikt fall, nämligen branden i Malmö 1998. 2013 kopplades Kalla fallgruppen in för att försöka utreda fallet.
Och då är det fallet du tänker på Docentgatan i Malmö.
Ja, precis. Ja. Och då är det då det första fallet, Birgittas fall.
Ja, där hon avled.
Ja, så från då 2013 så kom de att jobba med detta ärendet. 4 februari 2014. Under en husrannsakan i Antons lägenhet fann polisen att Anton använde lägenheten som en övervakningscentral. Han hade nämligen kartlagt och övervakat kvinnor han antingen då hade dejtat eller var intresserad av. Så han hade övervakat dem och deras nära och kära och bekanta. De fann även bevis på förfalskning av dokument, vilket vi kommer in på snart också. I sin egen dator hade han ett spionprogram som avslöjade att han även övervakade två olika kvinnors datorer och den ena var kvinnan vars lägenhet som brann i Borås. 3 dagar senare häktades Anton för de 2 mordbränderna i Västra Götaland och chefsåklagare Anna Håkansson försökte få honom häktad för Birgittas mordbrand och mordförsöket på då Anna, dottern som klarade sig.
Just det, ja, för det blir det ju.
Ja, men bevisningen räckte inte. Rättegången i de 2 fallen, alltså i Västra Götaland, fortsatte. Och Anton dömdes den 16 oktober 2014 för grov mordbrand i fallet i Borås och försök till grov mordbrand i fallet i Göteborg. Och då dömdes han till 8 års fängelse. Och anledningen till att det var försök till grov mordbrand var ju för att elden tog inte fart.
Just det, så var det ju.
Mm. Anton hade under hela tiden nekat till brott. I november 2015 dömdes Anton till ytterligare 3 års fängelse för grov förskingring på grund av att han förfalskat kvitton och årsbesked och på så sätt stulit hela dotterns arv efter Birgitta.
Okej, och det är den här dottern som var deras gemensamma, yeah. Inte då Anna som var i lägenheten när det brann.
Precis.
Utan den gemensamma dottern.
Den gemensamma dottern som då var 4 år gammal när Birgitta dog.
Precis, och hon var ju inte i lägenheten överhuvudtaget.
Nej. Så han hade satt sprätt på alla hennes pengar som hon hade ärvt av sin mamma. Och det var närmare 500 000 kronor.
Oj, shit. Mm.
Och han hade dessutom lurat en granne på en stor summa pengar också. Så det var en äldre gubbe då som bodde granne med dem helt enkelt. Och då hade han lurat honom på pengar.
Ja, ja. Ja. Mm. Men han är ju typen som, alltså han är ju hemsk. Eller ja, fy fan.
Ja. I mars 2016 anhölls Anton för mord, försök till mord och grov mordbrand i fallet på Docentgatan. Rättegången startade 3 månader senare i juni. Och detta var för att det hade trätt fram 2 vittnen alla de här åren senare. Och då läste jag att det ena vittnet hade blivit frågad varför har du inte sagt någonting om att du såg honom på platsen? Då hade hon svarat att det var ingen som frågade.
Så det här vittnet såg honom på platsen?
Ja.
Och vi vet inte vem hon är?
Nej.
Om det var en granne?
Troligtvis så var det en granne. Det behöver ju inte vara i samma hus utan det kan ju ha varit i grannskapet.
Det är ju det som är grejen. Det är ju att det här skedde 1998.
Ja.
Ja. Nu idag i Malmö och troligtvis resterande av landet, men jag kan bara prata för Malmö eftersom det är där jag jobbar. Sker det grova brott, mord, mordförsök, sprängningar och så vidare, så gör vi det som heter att vi knackar dörr. Att vi gör att vi går runt till alla husen i närheten och knackar på varenda dörr och försöker även i efterhand. Om man inte får tag på dem samma dygn eller samma vecka så försöker man få tag på dem via telefon, via mail, via flyers. Alltså att man lägger liksom lappar i deras brevlådor och så vidare. För att verkligen försöka prata med alla som bor i direkt närhet. Och då snackar vi om vi säger att det är en gård och det händer en mittentrappa på en gård och det är 2 hus mitt emot varandra.
Ja.
Då pratar man med alla i båda husen
och
sen pratar man med alla i husen precis runt omkring de båda husen.
Ja. Precis.
Och så kanske lite till dessutom beroende på vilka uppgifter som framkom. Har de sprungit en viss, har man sett någon springa typ åt det hållet, då tar man alla de husen i den riktningen.
Exakt.
Så att idag är vi väldigt noggranna med dörrknackning. Mm.
Nu är det ju så att det kanske inte exakt var så här i det fallet, men om det stämmer att det var så att ingen fråga, så är det ju oerhört irriterande.
Ja, alltså det är ju irriterande att man inte frågar. Men du vet ju hur det är ju. Utvecklingen kring de här sakerna går framåt för att det händer. Så Malmö, alltså i Sverige har vi haft extremt mycket mord och sprängningar. Det har ju också gjort att man har utvecklat sättet att utreda.
Ja, precis.
1998 såg det annorlunda ut. Man hade kanske inte kommit så långt att man hade insett att vikten av den här dörrknackningen som är mer liksom, som är större.
Ja. Precis. Anton åtalades i tingsrätten, men i början av juli meddelade tingsrätten också då att han frias på alla punkter. Så han blev friad.
Ja, det ser man.
Mm. Men åklagaren överklagade till hovrätten och i mars 2017 så ändrade hovrätten tingsrättens friande domslut. Anton dömdes på alla punkter för mord, försök till mord och grov mordbrand till livstidsfängelse samt skadestånd på 500 000 kronor som han då skulle betala. Han fortsatte trots detta att neka och han fick sin advokat att ansöka om prövning i högsta domstolen, men de avslog.
Så det här var alltså vad som hände Anton.
Yep.
Och han fick vad han förtjänade.
Mm.
Även om det var långt efter.
Mm.
Däremot så fanns det ju fler personer inblandade i det här. Och det är ju släktingar och nära kära. Framförallt en person som vi kommer att kalla för Sofie. Du har redan pratat om henne. Och det var ju, eller det är ju Anton och Birgittas gemensamma dotter.
Mm.
Och som sagt, alla namn fingerade. Sofie fick ju växa upp med sin pappa. Eftersom han fick vårdnaden om henne.
Mm.
När Birgitta hade avlidit och efter att han då hade förhörts och man hade avskrivit honom. Men innan jag går vidare med Sofie så vill jag bara nämna Anna som var 14 år som var i lägenheten när Birgitta brann inne. Och det var ju Birgittas dotter från en tidigare relation, alltså inte Antons dotter.
Mm.
Vi har ingen information om Anna och vi känner väl att ja, det är ingenting vi behöver diskutera. Så just nu, Sofie har ju uttalat sig lite.
Mm.
Och Sofie som sagt, som jag sa, växte upp med pappa. Och de pratade nästan aldrig om hennes mamma. Och Sofie har ju under hela sin uppväxt trott att hennes mamma dog av en olycka.
Ja.
Av sängrökning, alltså att hon har rökt i sängen och somna. Kanske då somnat. Ja, precis. Och pappan då, eller Anton, sa då också till henne att hennes morföräldrar och hennes morbröder och kusiner så att, att ingen ville ha med henne att göra. Mm. Så hon har ju liksom levt under tron att hennes familj på mammans sida inte vill veta av henne. Men det här stämde ju såklart inte.
Mm.
För att Anton var ju en... Jag ska inte bli arg. Det är så jobbigt när jag blir det. Det tar så lång tid att komma ner igen.
Ja, det var jättejobbigt att läsa igenom all den här informationen. För vad hon har gått igenom och hur hon har mått och mår fortfarande.
Ja, det är helt fruktansvärt att göra så här mot ditt eget barn.
Mm.
Men Sofie var alltså 19 år när Anton då häktades.
Mm.
Och hämtades av polisen då och sen faktiskt dömdes för det här.
Efter husrannsakan.
Ja, efter husrannsakan. Så hon var ju inte särskilt gammal, men hon hade gått igenom hela barndomen och tonåren tillsammans med Anton.
Mm.
Sofie fick också då i samband med det här veta att hennes morföräldrar och morbröder och släkten på hennes mammas sida faktiskt ville veta av henne.
Mm.
Att de hade kämpat i alla år för att få lov att ha kontakt med henne.
Mm.
Men att Anton hade vägrat kontakten och verkligen gjort allt han kunde för att det inte skulle för att hon inte skulle få veta det här. Och hennes mormor hade ju skickat alltså massor med brev.
Mm.
Något enstaka brev hade hon väl fått, men hon hade skickat massor med brev och man hade försökt att ge henne julklappar och födelsedagspresenter och liksom men bara ha kontakt. Hennes mormor skrev också dagbok som var riktad till Sofie. Det sista hon skrev i den här dagboken innan hon avled ska jag nu läsa upp. Idag fyller du 8 år och jag har inte sett dig på 3 år. Det är så synd om dig, Sofie, att inte få träffa din mammas anhöriga när du växer upp. Du går miste om så mycket som aldrig kan rättas till. Jag tänker på dig hela dagen. Du fyller på årets vackraste tid. Alla vårblommor lyser i sina vackra färger. Att inte få gratulera sitt barnbarn känns otroligt grymt. Det var jobbigt första gången jag läste den.
Mm.
Efter det här så gick Sofies mormor bort.
Mm.
Och även Sofies morfar, han går bort innan Sofie fick reda på det här.
Mm.
Men hon fick kontakt med resten av släkten och bland annat en morbror. Och hon har fått stöd
hos dem efter allting som har hänt. Idag har hon ingen kontakt med sin pappa Anton. Hon har brutit alla band med honom.
Mm.
Och hon uppgav, eller har berättat i en artikel, att hans oerhörda falskhet och svek gör så ont.
Yeah.
Det är hennes egna ord.
Mm.
Och vi känner för henne.
Mm.
Det kan inte vara lätt att få reda på det här när man är 19 år gammal. Men det är liksom inte bara det här, utan det är ju verkligen att få reda, alltså få reda på att den personen som hon då troligtvis stod närmast var någon helt annan.
Ja.
Alltså hur obehagligt är inte det? Och hur skrämmande är inte det?
Ja.
Om inte det skadar ens förmåga att lita på människor och känna sig trygg med människor, så vet jag inte vad.
Nej.
Och det här, vad var vi hade för er den här veckan? Glöm inte bort att ni kan komma med tips till oss om vilka fall ni vill att vi berättar om.
Mm.
Och förutom det så kan ni gå in på våra sociala medier. Tyst vittnade podd på Instagram och Tyst vittnade podd på Facebook. Glöm inte, följ våra sidor, för där uppdaterar vi all information om podden. Dessutom vill vi jättegärna att ni lämnar 5 stjärnor där ni lyssnar på podden, för det hjälper oss att nå ut till fler.
Yes. Och jag glömde säga till dig, Alex. Jag har faktiskt fått en ganska stor skara av tips.
Har du fått en stor skara av tips?
Ja, jag bara, glömde säga det till dig.
What?
Så jag kommer berätta för dig när vi har lagt på.
I'm so happy när vi har lagt på. Klick, hej då. Vad roligt, jag är så glad. Yay.
Mm, så vi har a lot of work to do.
Yes, det har vi.
Mm. Tack för att ni har lyssnat. We love you. Stay safe. Ge oss 5 stjärnor.
Hej då.
Toodles.
Bye. Kära lyssnare, jag bryter in här i slutmusiken för att berätta för er att nästa vecka kommer vi göra ett uppehåll. Det innebär att det blir inget nytt avsnitt nästa söndag. Anledningen till det här är för att vi har väldigt mycket att göra. Bland annat har jag min allra första teaterföreställning. Men veckan efter är vi tillbaka precis som vanligt. Glöm inte att gå in på våra sociala medier för uppdateringar och nyheter. Tyst vittne the podd. Hej då. Toodles.
Jag ska bara se om jag har något mer i mig.
Ja, jag ser att det är det du vet.
Ja.
Jag bara, she's looking for something.
Yes, in my head. I can't find it though.
Året var 2012 och i april bryter en brand ut. Så jävla jobbigt. Skitjobbigt. Det är inte lätt att prata i nutid och dåtid. Hålla sig till
det. Dåtid betyder att det har hänt.
What?
Sjukt. Jag tänkte bara så du vet.
Mm.
Om du undrar.